Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Nej men hej och jättevälkommen till just dig. Ja, just dig. Jag är så glad att just du har hittat till intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén. Och den här podcasten går ut på att jag sätter mig ner med en svensk kändis och försöker nyansera bilden av han eller hon. Jag vill träffa de intressantaste kändisarna och jag vill liksom skala av lager efter lager som en lök. Och jag har hållit på med detta i över 6 års tid och veckans avsnitt är nummer 280 i ordningen. Så det börjar bli några avsnitt nu. Och veckans avsnitt är med den fantastiska artisten Axel Skylström. Och för er som inte vet vem Axel är, så är han en människa med en otroligt fascinerande historia. Som 19-åring höll Axel på att dö i en fruktansvärd olycka. Och det slutade med att han fick brännskador över hela kroppen. Och det blev en kamp för livet och en enormt lång rehabilitering. Men från detta så har han senare krönt stora framgångar i Melodifestivalen och Idol. För att inte tala om den väldigt framgångsrika turnén Bränd som han har varit ute på nu i lång tid. Det är en föreläsning slash konsert där han berättar om sitt liv och där han även spelar massa musik. Och det är med stor framgång som han har åkt runt i Sverige med den här turnén. Så det är fantastiskt roligt. Och jag tycker det här blev en väldigt intressant podd. För det är alltid kul att höra om människor som har varit på botten och som verkligen har krigat sig uppåt. Och som nu idag mår väldigt bra och har ett fantastiskt liv. Så väldigt, väldigt inspirerande att höra Axels livshistoria. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och ni får supergärna följa mig där. Och vill ni mig något, ja, då är det bara att skicka mail till nemohedén@gmail.com. Och detta är ju ett gratis avsnitt tillgängligt för alla om inte det redan har framgått. Ni behöver alltså inte Podmi för att konsumera denna episod. Och dagens avsnitt är klippt av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgspodden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent slash klippare, gå då in på www.llexperience.se. Stort tack till LL Experience för ett fantastiskt fint samarbete. Jag är glad över att ha att göra med er kompetens. Men nu ska jag sluta babbla. Nu tycker jag vi dunkar igång den här festen. Det är dags för Nemo möter en vän, avsnitt nummer 280. Plats på scen för Axel Skylström. Rulla gingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Det måste vara så.
Nemo myter en... Nemo myter en vän.
Nemo och en myt.
Ja, fan. Jag är morgontrött. Vi pratade lite om det här med småbarnslivet, vad det gör med en hjärna. Så vi provar en gång till. Vi provar igen, jag måste läsa det här. Nemo möter en vän.
Det känns som att du ska kunna.
Just det, borde kunna det va.
Fan, jag vet det.
Med Axel Skylström. Tja.
Tja.
Fan, vad mysigt det här var.
Det här är jättetrevligt.
Kaffe.
Kaffe är ju typ det bästa som någonsin har gjorts.
Ja, tack för en välbehövlig kopp.
Ja, den är riktigt fin den här.
Då kanske jag slipper också staka mig på poddens namn när jag har fått i mig den här.
Dra några klunkar så kan du nog ditt poddnamn. Nu ska vi se. Nemo möter en vän.
Låga krav.
Ja, riktigt.
Ska jag kunna lära mig poddens namn? Hur är läget?
Det är jättebra. Det är superkul att vara med här. Skitkul.
Fan vad grymt. Vi är hemma hos dig i Solna.
Ja.
Ja. Du bor här med din tjej.
Yes.
Din sambo.
Ja.
Hur länge har ni varit ett par?
Vi har varit ett par i... Fan är det? Det här ska jag ju veta. Det här ska jag ha facit på. 4,5 år lite drygt. Mm. Har vi bott här tillsammans i 2 år ungefär. Mm.
Hur träffades ni?
Jag fick för mig att jag skulle bli sjukgymnast ett tag. Mycket på grund av att jag hade spenderat mycket tid med en sjukgymnast som jag blev väldigt inspirerad av. Så att jag sökte dit och pluggade en termin sjukgymnast. Och det gjorde hon också. Hon är sjukgymnast idag. Hon gick ut, jag gick bara den första terminen. Så jag kan så här jättelite jämfört med henne. Men så att vi träffades där.
Mm.
Det var väl det jag fick ut av den terminen. Mm. Fick en flickvän och hon fick en legitimering.
Ja, det är inte illa pinkat.
Nej, men precis.
Nej. Men okej, vem är du då? Om man ska säga en sån klyschig fråga. För de som inte har stenkoll på dig.
Nej, men jag skulle väl titulera mig som artist och föreläsare. Just nu är jag väl mycket en kombo av artist och föreläsare. Jag kör min egen show som är ute med en kombination av konsert och föreläsning som jag gör mest nu. Ja, författare, skriver min bok.
Mm.
Vad gör jag mer? Ja, för detta fotbollsspelare. Kan man klämma in där också.
Hur bra var du på fotboll?
Bäst. Nej, jag ska inte ge det här Zlatan svar. Nej, men jag var väl ändå, alltså jag la ner väldigt mycket tid på det, så att jag var ändå elitsatsande och jag spelade i division 1 då i fotboll när jag var 17-18 där. Så att jag var väl på uppgång kan man väl säga då. Men jag tror också så att jag har aldrig varit den här riktiga bolltalangen. Jag har bara varit den här kötttalangen eller vad man ska säga då.
Typ Magnus Turbo Svensson.
Det var ett väldigt bra exempel skulle jag säga. Kanske ganska få lyssnare som förstår den här referensen. Men
den här spelaren som kanske kom längre på det hårda jobbet än på sin talang.
Ja, jag kunde springa mycket, jag var ganska stark i kroppen och hade bra kondition.
Liksom. Fan vad hemskt ändå att om jag frågar dig så här, ja, men hur bra var du? Och du svarar så här, ja, jag tränade jättemycket. Det svar.
Nej, men jag har aldrig varit så supervän med bollar. Jag är inte så dyngbra på squash natur. Det finns andra så här fotbollsspelare som jag känner som bara kan en boll.
Mm.
Jag har aldrig varit den. Jag kan springa. Mm. Det är jag ganska bra på.
Jag tränade varje dag, men jag nådde upp till division 6. Men jag tränade varje dag.
Kom in i division 6.
Tränade mest i Sverige.
Ja, precis. Nej, men det var ju lite min styrka så att jag kunde springa mycket. Och jag var också träningsvillig. Mm. Det var liksom... Det var min stora styrka.
Mm. Du, jag ska ta upp en sak nu. Det här är inte för att vara taskig. Det här är, jag vill bara säga det här. Det var så intressant för att du mailade ju mig om det här, om den här podden. Och jag blev så jävla... Jag måste bara beskriva mina känslor kring det, för det var så jävla speciellt.
Okay.
Men, nej, men du hörde av det till mig. Det var ju, jag blev först här. Mina första känslor då. Eller först och främst, jag är elak som säger det här, tycker du?
Nej.
Nej, bra. Bra. Jag blev först och främst så här lite stött och lite så här, lite paff. Jag bara, how dare him bjuda in sig själv till min podcast? Och sen övergick det till så här att jag blev så här smickrad. Jag bara, va? Vill han vara med i min podcast? Vad
fint. Det är den känslan jag eftersträvar. Ja. Så jag hoppas att den liksom tog över.
Om den tog över.
Ja, det var så.
Ja. Och sen så landade jag i någon slags, men han passar ju skitbra in för att han har en jävligt stark och speciell historia.
Ja.
Och sen så landade jag också i någon slags avundsjuka för att jag själv inte våga göra sånt där.
Nej.
Jag skulle så gärna vilja göra sånt. Jag tänker att många gör så och det är så jävla drivet och bra och liksom så här ta för sig och bara så här, men höra av sig till människor, för jag har ju jättemånga grejer som jag gärna skulle vilja vara med i som jag inte liksom vågar fråga om.
Ja.
Vad fan?
Ja, men precis, men det är kul att du ser en sån sak, för det är liksom de allra flesta artister och många offentliga personer har ju något. De har liksom ett pressutskick som de gör. Om de ska åka på turné eller om de släpper någon ny musik, så har de någon person på ett skivbolag som skickar ut en massa sån här intervjuar vår artist här. Men jag gör lite så här, när jag är aktuell med olika grejer, så ja, men jag mejlar folk som jag tycker att ja, men så här skulle jag kunna tänka mig att exponera mig själv, och här skulle jag kunna tänka mig att göra reklam för mig själv och liksom vara med. Och jag tycker att det blir ärligt när man gör en sån sak själv. Jag behöver ingen person som gör det där åt mig. Jag vet ju bäst själv vad det är jag står för och vad jag gör liksom.
Mm.
Så att jag tycker det är lite kul att sälja in mig själv på det sättet. Sen är det jobbigt liksom, många gånger när man ska försöka få med sig själv i olika sammanhang, så kan man ju behöva snackar upp sig själv. Och det får man göra på en så här lagom nivå om man ska pitcha sig själv. Man kan ju inte bara, hej, jag är bäst i världen, du, ta med mig liksom. Mm. Utan man får hålla det lagom. Men det uppenbarligen gjorde det, för vi sitter ju här.
Exakt, och kör den här. Vad jag skulle komma någonstans är att jag tror inte att vi hade suttit här om det var en pressperson till dig som hade hört av sig.
Nej.
Det är det som är grejen, att om någon av, på ditt skivbolag eller vad som helst hade hört av sig bara, men vad fan, vill du ha Axel i din podd? Då har jag nog bara såhär, nej, jag vet inte, kanske så här.
Ja.
Men när du gjorde det själv, var det så jävla naket och ärligt liksom, och rätt fram. Och då vill man bara säga, kudos till det. Sånt ska premieras. Det är lite samma som den här gången när jag har jagat gäster. Och ibland kan man ju lägga på folk väldigt mycket. Och då finns det två vägar för de gästerna att gå. Antingen slutar de svara, för de blir irriterade. Liksom, så här. Eller så säger de så här, ja, men okej, du visar verkligen villighet här. Du vill verkligen ha med mig, och sånt ska fan premieras. Ja. Jag är med liksom.
Ja, och då... ja, men jag är nog, den hade jag nog varit. Om det hade varit så i den här situationen att du hade tjatat som fan på mig, då hade jag till slut bara sagt, ja men okej, han har ju uppenbarligen höga tankar om det här, så då kör vi. Men många gånger när jag får förfrågan så där som jag inte är sugen på, jag har aldrig riktigt upplevt den grejen att någon verkligen ligger på så här, du måste vara med här liksom. Utan det är ofta man får en fråga, man tackar nej och så är det fine med det liksom.
Ja, men det kanske säger ganska mycket om mig då, hur jobbig jag kan vara. Jag vet
ja
inte.
Men man ska vara lite jobbig, man måste vara lite jobbig.
Jag tror det, men där har vi i alla fall det gemensamt. För jag tror att man måste nog ligga på lite om man vill göra saker eller vill ha folk. För att annars, alltså ett nej, det blir bara ett nej. Sen är det liksom slut.
Ja, och sen så här, jag tror att det är så, alltså om man ska överleva i din och min bransch också, att man måste ha lite armbågar, och man måste liksom vara villig att synas och höras. Och man måste vara villig att vara lite jobbig ibland. Så här.
Ja, men vad grymt. Kul som fan i alla fall.
Ja,
jag känner direkt att du har en varm och fin energi.
Härligt.
Ja, jag är väldigt svag och känslig för energier.
Ja, det är så.
Ja, jag tycker om, eller jag blir så här, jag känner direkt när jag träffar en människa så här, det här kommer flyga, eller så känner jag också så här, det här kommer skava.
Kan det vara så svårt också för dig då att ändra den uppfattningen? För jag kan vara så att om jag träffar en person som jag exempelvis tycker är oskön, så kan det vara väldigt svårt för den att byta mitt första intryck av den personen.
Så har det nog varit i mitt liv länge, men den här podden har hjälpt mig och tvingat mig att lära mig att ändra uppfattning. Alltså det kan ju vara så att jag ska möta människor som jag har hört mycket skit om, eller som jag har en uppfattning om. Då måste jag lägga det åt sidan och bara liksom så här, shit, nu ger vi. För jag har själv blivit dömd så mycket för min gamla skit också. Så jag vill ju liksom ge andra människor en ny chans också. För jag har ju fått det av så många människor liksom. Så då blir det så att den här podden har varit ett bra sätt för mig att liksom jobba på det. Och det är ofta det har varit så att jag slår mig ner med människor som jag bara, den här människan, det här kommer suga kuk liksom, som har värdelöst. Och så bara snackar vi, och nästan alla människor, eller många, är i alla fall härligare än vad man tror. Om man kan lägga det åt sidan. Det är inte lätt.
Nej, men, ja, men precis. Det är en bra inställning till det.
Men vad jag skulle säga är att du har ju föreläst mycket. Och det har jag också gjort. Och det är just det här, vad som kan vara svårt då, tycker jag, att när jag hamnar i en intervjusituation, när jag blir intervjuad, så har jag märkt att jag lätt kan hamna i föreläsningspersonen.
Ja, jag förstår.
Att jag bara drar min story
att
rakt upp och ner.
Nu är vi här i manuset, då drar vi den. Nej, men jag vet, jag fattar, det har hänt mig också, men jag är ganska som föreläsare, jag brukar ha, jag har inte så tight manus, eller man ska säga, jag är inte så kär i mitt manus, man ska säga. Jag kan berätta mina grejer på ganska många olika sätt, kan jag säga. För det har varit lite min så här, när jag föreläser så jag vill verkligen att det ska vara äkta. Och jag vill inte att det ska vara äkta på grund av att jag hittar ett bra kroppsspråk att göra det på, utan på grund av att orden kommer från hjärtat och inte från pappret liksom. Så att på ett sätt, så jag fattar vad du menar, men jag mina föreläsningar kan vara precis likadana men låta helt annorlunda.
Samma innehåll fast helt olika föreläsningar.
Ja, men verkligen.
Ja. Så vi behöver inte oroa oss här för att det ska bli mekaniskt.
Nej, jag kommer inte läsa innan.
Och själlöst. Nej, men det tror jag att det är också. Vi har någon fördel båda två att man föreläser om sitt liv liksom. Det är nog värre om man faktiskt föreläser en föreläsning som är baserad på mer fakta om saker, ja, då är det nog jävligt lätt att hamna i det här mekaniska. Ja, men precis. Ja, men pratar om så här, men jag, alltså inte för att klanka ner på någon annan, men typ sen Pärleros föreläsning pratar liksom om framgångsknep typ så här. Då kan nog väldigt mycket säga det här är de knepen liksom. Men däremot om man pratar om sitt eget liv och sina minnen och vad man har varit med om, då är det nog ganska mycket lättare att komma tillbaka till den känslan.
Ja, men verkligen.
Oavsett hur många gånger man har sagt det liksom. Ja, men ja, det är spännande alltså.
Ja.
Men du, nu kör vi fan från början.
Nu åker vi.
Nu tar vi det from scratch. Norrköping 93.
Norrköping 93, där kom jag till.
Ja. Så att säga. Vad föddes du in i för familj?
En väldigt, väldigt bra och stöttande familj. Jag uppväxt utanför Norrköping på landet. Man kan väl definiera som en hästgård. En liten så här, omringad av skog. Morsan hade hästar. Jag hade stora gräsytor och springa runt med en fotboll och var galen på. Väldigt stöttande. Hade en storebror med mig. Syrran också med. Så att, nej men väldigt så här. Jag får ändå säga att jag har en väldigt enkel barndom.
Alltså, sprang du runt där utan bolltalang då?
Ja, sprang och jagade bollen genom hela jävla skogen. Noll koll på var den tog väg. Nej men jag sprang runt där och, ja, men jag var jäkligt galen när jag var lite så här. Jag slog mig mycket. För att jag var orädd för saker och ting.
Berätta om dina föräldrar.
Nej men väldigt väldigt närvarande skulle jag säga. Väldigt snälla, väldigt måna om mig fortfarande så här. Min pappa har ju blivit lite av min rådgivare. Eller har alltid varit egentligen. Så fort jag ska ta något stort beslut så snackar jag med farsan innan. Han har alltid, det som är intressant med just pappa, att han kan alltid medföra en ny vinkel. Så här, om jag ska ta ett beslut så kan jag vara ganska enkelspårig och han kan hitta liksom, han kan hitta en annan väg att tänka. Så han har hjälpt mig fatta rätt beslut när jag har varit på väg att fatta fel beslut många gånger i livet. Så så ja, men väldigt stöttande, finns alltid där. Så att, superbra alltså.
Vad har du ärvt av din mamma respektive pappa?
Jag skulle tro att jag har ärvt mitt driv av båda. Båda är sina egna företag, har alltid varit väldigt så här, målinriktade och drivna. Sen har jag ärvt min stora näsa av pappa. Så nej men jag tror framförallt att det är drivet. Båda de är väldigt så här, drivna och målinriktade och väldigt ja men väldigt mån om att man ska göra rätt för sig och vara liksom, man ska vara vänlig och snäll och inte elak mot människor. Båda de är väldigt så. Och det har jag fått med mig.
Solidariska,
där hittar du ordet.
Fanns det någon syskon också?
Ja, brorsan på heltid och syrran bodde hos oss på halvtid då, min halvsyster. Brorsan och jag var väl ganska sådär, båda mot varandra var vi ganska bråkiga när vi var små sådär.
Klassiska bröder
och bara 14 månader mellan också. Så det blev naturligt att vi slogs och hade liksom. Men vi är väldigt nära varandra idag så här. Vi är väldigt, jag är väldigt stolt över brorsan, han är väldigt stolt över mig så. Så att,
vad gör han?
Han är pilot.
Ah shit.
Ja, så han är uppe bland månen.
Vilket häftigt jobb.
Ja, det är verkligen coolt alltså. Och det har han alltid liksom drömt om. Vår farfar var också pilot och han har alltid drömt om att få jobba med det, och så gör han det idag också.
Vad flyger han för bolag?
Just nu, jag vet inte om jag får säga det här, men han är inom Försvarsmakten.
Vi kanske måste bipa det här, vi får se.
Han är inom pip.
Gud vad nyfikna folk ska bli om vi bipar det. Han flyger inom pip.
Och där har vi riktig clickbait på den. Riktigt bra.
Ja, men vad heter det här hela samhället?
Eksund utanför Norrköping.
Hur många invånare var det där?
Inte många alls.
Nej,
jag kan inte ens sätta ett antal på det här. Ja, men det är några tusen kanske.
Hur länge blev du kvar där?
Jag bodde där tills jag var 19. Sen flyttade jag in till stan i Norrköping. Sen flyttade jag väl hit när jag var 22-23 till Stockholm.
Berätta om skoltiden. Vilken roll tog du i plugget?
Jag var ju mycket clown så där. Alltid synts och hörts mycket och sådär. Och också så här, jag var clown slash liksom idrottskillen. Jag var spelade fotboll på rasterna och ja men var verkligen den här fotbollsspelaren så. Så det var jag väl egentligen hela skolgången skulle jag säga.
Hade du lätt för det?
Jag hade ganska lätt för i princip allting. Jag hade det så här, jag behövde inte plugga så mycket, men jag fick ändå bra betyg. Jag hade kunnat få mycket bättre betyg om jag hade ansträngt mig mer. Mm. Och det var lite samma så här, jag behövde inte anstränga mig så mycket för att synas och höras mest i skolan heller, för att det bara kom naturligt. Mm. Sen tränade jag väldigt hårt med fotboll. Det var väl där jag ansträngde mig ordentligt. Mm. Men nej, jag hade det väldigt lätt så här. Det var sällan det var tungt liksom. Mm.
Men musiken då? När kom det in i bilden?
Nej, men det har alltid funnits. Jag började spela trummen när jag var 13 år gammal. Då var jag och brorsan startade ett band, spelade ett rockband. Farsan har ju alltid sysslat med musik, så musik har liksom varit i hemmet. Och sen nej, men så började jag väl sjunga när jag var så här 15-16. Men det var ju liksom, det var ju bara hemma i pojkrummet. Och jag är också så här, jag har hela tiden varit den här fotbollskillen, alltid varit del av den kulturen. Och det finns ju lite av en så här macho-grej just i fotbollsomklädningsrummet, att det var inte riktigt så här, man förväntades inte att jag skulle sjunga och spela musik, utan jag var ju så här ofrivillig musiktalang. Jag ville mycket hellre vara bra på fotboll. Mm. Men jag var egentligen mycket bättre på musik, men det var lite töntigt att hålla på och sjunga och sådär. Så att jag sjöng för mig själv, för väggarna hemma liksom. Mm. Och inte för någon annan.
Var det dåtidens Kevin Walker?
Ja, precis. Precis, med annan frilla bara.
Ja, men precis. Men det känns ändå som att oftast så är det så att man är sportig eller man håller på med musik. Det är liksom antingen eller. Det är ganska få som gör både och.
Ja, det är det. Men det är som så här, två världar som krockar. Och just på skoltid, då är det så här, esteterna versus idrotts. Och de liksom lagen hatar varandra. Det är liksom AIK och Hammarby. Och det går inte att vara del av båda på något sätt i skolan, utan det är som två, det är krig däremellan liksom. Mm.
Så du körde sporten öppet och musiken fick bli din lilla hemlighet typ.
Ja, men precis. Ja. Precis. Och det var ju, alltså det var ingen som visste, inte esteterna heller visste inte att jag höll på med musik så, utan det var bakom stängda dörrar, eller man ska säga. Mm. Och jag var väldigt sådär, jag var nog ganska osäker, för jag brydde mig mycket om vad folk tyckte då. Det var viktigt att jag skulle vara den här coola idrottskillen som fick brudar typ. Det var skitviktigt för mig.
Hur länge var det så då? Alltså hur länge var dina tankar att bli liksom fotbollsproffs?
Ja, men det var länge alltså. Det var ju på gymnasiet, så satsade jag, gick i fotbollsgymnasiet och tränade mycket och spelade då i ettan och ville mer liksom. Mm. Sen mot slutet där av gymnasiet så motivationen fick sig en liten törn, så här fotbollsmotivationen, och det var väl att jag kände så här att jag någonstans kände att jag har nog inte tillräckligt mycket fotboll i mig liksom. Så här, som sagt, springa kunde jag, jag var ganska stark i kropp, men jag så här, kände att fast jag kanske inte har tillräckligt mycket boll i mig. Mm. Och motivationen, jag hade tränat så mycket, gick fotbollsgymnasiet, vi tränade så här två fotbollspass i veckan där plus idrottslektionerna, sen hade jag fem träningar i veckan med laget, och så var det helgerna så skulle man åka ner till Skåne och spela någon match, och det började bli lite så här motivationsproblem mot slutet av gymnasiet, men fram till dess var det liksom självklart att fotboll var, det var det jag skulle göra liksom.
Men vad händer då med en människa om man har liksom levt för att bli typ fotbollsproffs som du ville bli, och sen så inser man en dag att man kanske inte har det som krävs, och identitetskris eller?
Ja, det blev lite så. Jag var ganska förvirrad när jag skulle sluta gymnasiet. Det var väl först då det här kom, att jag visste inte riktigt vad jag ville göra med mitt liv. Men jag hade planer på att, för jag hade ändå ganska bra meriter fotbollsmässigt, så att en idé jag hade då efter gymnasiet var att jag skulle flytta och plugga på college i USA, för att med tanke på att jag hade ganska bra fotbollsmeriter ändå, så kunde jag få jättefina stipendium borta i USA och liksom få gå i princip gratis där och.
Men vad hände då?
Då var jag med om min olycka. Mm. Brännskadeolycka. Mm.
Vad var det som hände då? Det har du berättat många gånger, men jag skulle gärna vilja höra det ändå, för jag har inte stenkoll.
Det som är spännande med just den här situationen är att jag har ju liksom, jag har inget minne av själva olyckan, utan det jag minns är att jag vaknar upp 10 minuter efteråt och har ingen aning om vad som har hänt. Och jag får det då också berättat för mig. Jag får det berättat för mig exakt vad som har hänt av en civilpolis som är på olycksplatsen. Och när han berättar det, trots att det hände för 10 minuter sedan, så har jag liksom, det ringer ingen klocka. Jag liksom förstår inte alls vad han pratar om. Men det som har hänt i alla fall är att vi har befunnit oss i närheten av, jag och en kompis då, har befunnit oss i närheten av centralen i Norrköping, och vi har klättrat upp på ett stillastående, så här parkerat tåg i ett bus. Mm. Liksom, det är inget tvivel om att det är. Men
ström... på fyllan?
Ja, alltså jag hade druckit, men inte så mycket. Mm. Alltså inte alls så mycket. Så att det går liksom inte att försvara det med alkohol på något sätt, och det Nej. Går liksom inte att, jag tror att det hade hänt i vilket fall faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Men i alla fall då, strömledningarna som går ovanför innehåller ju så liksom pass extrema mängder stark ström att man behöver inte komma åt ledningen, utan det räcker med att komma nära.
Är det sant?
Ja.
Aha.
Och jag kom tillräckligt nära, och då slår det liksom en blixt från den här elledningen ner i mig, och jag blir medvetslös, börjar brinna, faller ner från tåget och vaknar upp ett gäng minuter senare av den här polisen som är på plats.
Mm. Din kompis då?
Själva blixten gick ju ner i mig, så han fick lite brännskador på underarmarna för att han liksom skylde ansiktet när det small i mig så där.
Mm.
Men han var ju utskriven från sjukhuset väldigt snabbt så där, och du får inga bestående men på honom idag så.
Mm.
Så att det var jag som fick den stora brännskadan av oss två. Det var jag som råkade illa ut.
Mm. Hur illa var det då?
Ja, men det var väldigt illa. Alltså, det här var ju en av de absolut största brännskador, alltså, som överlevde någonsin. Jag är ju skadad med över 70% av kroppen är skadad med den värsta typen, alltså tredje gradens brännskador. Och så pass mycket, man brukar säga att man är riktigt, riktigt allvarligt brännskadad när man har typ 20% av första graden, och jag har 70% av tredje graden. Mm. Så att det tog ju väldigt, väldigt lång tid innan det blev helt självklart att jag kommer att överleva. Det tog månader liksom.
Mm.
Så att jag levde med en ganska... jag levde med dödsångest ganska länge.
Mm.
Att jag inte riktigt hade kontroll på om jag kommer att fortsätta leva eller inte.
Vad var det som var värst skadat med dig?
Ryggen och liksom överkroppen är ju väldigt skadad. Jag har ju väldigt lite frisk hud på överkroppen. Hela ryggen var ju liksom avskalad totalt, och även bröst och mage och sådär.
Mm.
Och hals är också helt så här. Så att det var mest överkroppen. Men det är ju liksom 70%, det täcker ju väldigt stora ytor. Det är ju på ben och sådär också. Och dessutom så fick jag då inre skador. Den här strömmen som gick inom kroppen, den gjorde att jag fick muskel- och nervskador i ena benet, som jag haft jättestora problem med sedan dess. Så det var ju liksom väldigt omfattande, och det gjorde att jag låg i princip som ett kolli jättelänge på sjukhuset och bara... Ja, jag låg i respirator jättelänge och kunde inte göra någonting på väldigt, väldigt länge.
Mm. Men när du vaknade, eller hur länge var du medvetslös?
Ja, men först var jag medvetslös liksom vid olyckstillfället strax efteråt och i ambulansen och så vidare. Sen var det akut operation, men sen låg jag i någon slags koma i någon vecka innan jag vaknade upp för första gången. Men sen var det väldigt så här... svårt att definiera om jag var vaken eller inte. För att när jag först vaknade upp på sjukhuset så kunde jag inte ens öppna ögonen. Jag var vaken, men jag kunde inte röra mig, jag kunde inte öppna ögonen, jag kunde inte andas själv, jag kunde inte äta, du vet, jag kunde inte göra någonting.
Mm. Men pratade de då med dig? Alltså läkarna och så, berättade de hur allvarligt det var när du låg där? Sa de så här, du kanske inte kommer att överleva? Eller hur funkar sånt där?
Jo men alltså, man får ju reda på allt sånt där. Men många saker när man ligger i liksom koma, så det som är lite märkligt så är att man kan vakna upp och veta saker och höra röster som berättar saken för en i sitt huvud. Man vet helt enkelt saker utan att riktigt veta varför.
Mm.
För att när man ligger i så här halvkoma-ish så man tar ju till sig saker utan att man förstår det själv.
Mm.
Så att jag kunde liksom minnas saker från min koma även om jag liksom inte var närvarande. Mm. Men jo, absolut, alltså man får ju reda på hur det är liksom. Man får ju reda på hur allvarligt det är.
Hur länge var du inlagd?
Jag låg först i princip isolerad på brännskadeavdelningen i 4 månader.
Mm.
Och sen så fick jag min första permission för att åka hem. Men sen var jag på sjukhus i ytterligare 8-9 månader. Så totalt ungefär ett år på sjukhus. Mm.
Det är helt galet.
Det är ju liksom en... Jag tänkte nästan säga det förr när vi snackade om var jag bor och så här. Ja, men jag bodde i Norrköping, sen bodde jag på sjukhuset ett år typ.
Mm.
För det var ju liksom som mitt hem, där det där rummet på brännskadeavdelningen. Det känns som min gamla lägenhet liksom.
Mm.
För att jag spenderar så mycket tid där.
Men hur funkar det? Får man ha skadestånd för en sån grej?
Nej, alltså du kan ju få lite försäkringspengar. Jag fick lite för, jag vet inte vad man kallar det, sveda, värk och ärr. Men det blir ju absolut inga stora summor. Jag har ju hört folk som får så här ett ärr på knät och får jäkligt mycket. Men jag hamnade, det blev definierat att det här delvis var mitt fel. Vilket jag så här, såklart köper. Så att absolut, jag har fått en liten, men det är ju liksom, det är ju skitpengar, eller vad man ska kalla det.
Jag kommer ihåg när jag gick i lågstadiet, då var det en tjej som fick en penna i ögat av en annan kille i klassen. Och hon fick så här 150 000 för hon fick nedsatt syn, liksom 15%, något sånt där. Men det gäller väl bara, antar jag, om man liksom är utsatt för någonting och inte bidrar till det själv, antar jag.
Det är jättesvårt att definiera. Jag tog aldrig liksom tag i det där ordentligt. Vi gjorde den här utvärderingen ganska tidigt, vill jag minnas. Och jag var inte så intresserad av pengar då. Och för när vi gjorde den här utvärderingen så var jag ganska uppgiven också.
Vad hände med dig psykiskt efter en sån här grej? Alltså, och hur lång tid tar det att repa sig? För jag tänker att du beskriver ändå en ganska trygg uppväxt och där du ändå har varit så här killen som får mycket tjejer, och du har varit din identitet liksom, att få brudar, sportkillen och så här. Och sen så plötsligt så är du bränd överallt. Vad händer liksom i skallen?
Ja, men det är jättekonstigt. Alltså, det tog ju ganska lång tid innan jag liksom kunde gå ut bland folk igen. Det var ju en lång rehabilitering. Jag fick kämpa för mitt liv länge. Men det var ju såklart en tydlig skillnad. Jag märkte ju hur folk såg på mig och hur jag såg på mig själv. Och att titta sig själv i spegeln första gången, det är ju... Ja, men det var en upplevelse som är svår att sätta ord på. För att, jag menar, man har ju tittat sig själv i spegeln en miljard gånger. Och man vet precis vad man kommer att se. Man vet hur reflektionen kommer att vara. Men en gång på sjukhuset när jag fick göra det, liksom ta av förbanden, se mig själv första gången, så... Men det är märkligt att kolla i en spegel och se någonting som man inte är van vid. Och se någonting som man inte har förväntat sig. Sådär. För det gjorde ju, jag var ju ganska så här uppåt. Även om livet var tufft på sjukhuset ganska många månader sådär, och jag fick kämpa för livet, så höll jag mig ganska positiv. Jag höll mig ganska glad, för att jag kände att om jag bara överlever så kan jag komma ut och leva igen. Men de sakerna förändrades ju mycket. De tankarna förändrades. Så här, tanken på att jag skulle kunna få flickvän och fru och barn, den blev ju inte lika självklar när jag fick se mig själv för första gången. Ta av förbanden och verkligen se hur det här hade drabbat mig rent utseendemässigt. Det blev en jäkligt tuff smäll. Det var liksom, det blev en så tuff smäll att jag vill inte leva längre liksom, på grund av mitt utseende.
Hur lång tid tar en sån sak att vänja sig vid?
Ja, men det tar lång tid alltså. Det tog väldigt lång tid. Jag hade ett stort förakt mot de här ärren väldigt länge. Och mycket handlade om att jag kände att jag kommer aldrig någonsin kunna ha den här känslan igen när man tittar sig själv i spegeln. Som när man har en bra hårdag. Du vet, när man går ut på stan och bara, fy fan vad jag är snygg idag. Och allting är bra. Men... jag kände att den där kommer jag aldrig ha igen. För att jag kunde inte känna så. Jag kunde inte känna mig attraktiv, jag kunde inte känna mig snygg. Och den omställningen blev ju lång. För att jag märkte ju också, som sagt, det var ju en väldigt skillnad att gå ut. Jag kunde gå på samma gator och vara på samma ställen, men sättet jag bemöttes på var liksom helt annorlunda, bara på grund av att jag såg annorlunda ut helt plötsligt.
Men hur bemöter människor en sån person som har såna skador?
Folk har ju väldigt mycket fördomar alltså. Det är ju så här att om man ser annorlunda ut, så tror folk att man är väldigt konstig också. Men folk ser mina brännskador och tänker så här att okej, han har hamnat fel i sitt liv. Han har gjort misstag. Han kan man inte lita på riktigt. Så att folk tar väldigt mycket avstånd. De som inte tar avstånd, de som inte har fördomar, är ju egentligen barn. Och det är så jävla spännande, för att jag liksom, när jag blev utskriven från sjukhus, jag skulle liksom påbörja mitt liv som brännskadad. Jag gick ut på gatan och det var liksom skittufft, för alla tog avstånd, alla var rädda för mig. Jag tänkte att fan, han smittar säkert liksom. Men barn gör inte det. Och det första jobbet jag hade när jag var brännskadad, det var att jag jobbade på en förskola. Av en slump egentligen. Och det var där jag blev accepterad för första gången. Av barn liksom. För de har inte fördomar på samma sätt. De har kommit fram och bara, vad har du gjort? Varför ser du så konstigt ut? Och sen när man förklarar för dem, så blir de så här, du vet, jag säger så här, ja men jag har bränt mig som man gör när det är för varmt. Ni vet, spisen hemma är varm. Så. Mm. Och det har inte riktigt läkt än, det är därför jag ser lite konstig ut. Och barnen bara så här, ja, okej, okay, coolt. Vill du se sandlådan här borta? Den är rätt schysst. Liksom så här.
Mm.
De accepterar mig direkt. Mm. Och jag lärde mig sjukt mycket av barn. Mm. Man ska vara helt ärlig.
Ja, verkligen. Fy fan alltså, vilken jävla grej. Alltså det är så här...
Ja.
Svårt att förstå. Alltså det måste liksom... Jag tänker mycket på det här att hur man ser på sig själv och identitet och liksom att ja. Hur den förändras och vanetiden och så här. Och men hur är det idag då? Kan du känna dig, kan du se dig i spegeln och känna så här, fan, idag har jag en snygg hår då?
Jo, ja men absolut. Alltså ja. Nu är jag skulle säga att jag har mindre utseende komplex än någonsin.
Skönt.
Ja, men och jag kom fram till det där också genom barnen också, att så här, attraktivitet och att vara snygg, det sitter egentligen inte på utsidan, det sitter i huvudet. Alltså snygg och attraktiv i alla andras ögon blir du när du känner dig snygg och attraktiv. Så som sagt, när du har den här bra hårdagen, när du går ut och bara, fy fan vad snygg jag är idag. Folk ser inte skillnad på ditt hår egentligen. Nej, alltså det är bara du som känner att okej, okay, fan vad jag fick till dig idag.
Mm.
Och kan man lära sig, jag kommer till insikten att så här, okej, jag har alla de här ärren, men alltså det finns ju ingen på hela planeten som ser ut som jag. Och när man tänker efter, det är ganska fett. Och när jag börjar tänka så börjar jag uppskatta mina ärr på ett annat sätt. Jag börjar känna mig attraktiv. Jag börjar liksom få ett självförtroende. Jag börjar få, ja men jag börjar känna mig attraktiv. Och när man känner sig attraktiv så blir man attraktiv på ett annat sätt. Det är liksom, det är ingen yttre egenskap, det sitter på insidan.
Mm. Hur är det idag då med det här med känslighet? Alltså om till exempel någon påpekar det idag, mm. vi säger en kommentar på Instagram eller vad som helst, om någon påpekar, men hur ser det ut?
Mm.
Är du ledsen då eller är det bara så här, rinner av det?
Absolut inte.
Nej.
Jag tycker ju så här, jag tycker det är bättre att få kommentarer än att inte få det. För att som sagt, folk kan vara väldigt rädda att prata om det också. Alltså jag kan träffa folk så här, som jag står och pratar med och så... Ja, står och pratar om vad som helst och sen så nämner man så här, ja men så var jag med om en brännskadeolycka för ett par år sedan. Och de kan säga så här, va?
Var det? Nej, det är inte sant.
Ja, vet, så här, nej. Bara, jo, du kanske noterar det om du tittar noga.
Du brännskadad? Nej, va? Det kan inte stämma.
Nej, det är inte. Fan. Ja, du vet, det är ju det absolut värsta. Folk som liksom låtsas som att det inte finns.
Elefanten i rummet, eller vad
ja,
säger man?
Ja, men typ, du vet så här, ja.
Ja, spännande. Men verkligen. Du, ska vi prata lite om ditt idoläventyr?
Ja, visst.
Mm, jag är nyfiken på det, för att du kom fyra.
Yes.
Ja, fan, jag har ändå lite koll.
Ja, visst.
Vad var det bästa respektive det sämsta med att medverka i Idol?
Uff. Nej, men det bästa och sämsta är väl att man blir verkligen inkastad i någonting man aldrig har upplevt för. Alltså man går från 0 till 100. Jag gick från att sjunga för mitt vardagsrum till att sjunga för miljontals tv-tittare.
Mm.
Och det är ju bra för man, alltså, det är ju som att bli islängd på djupt vatten. Man lär sig att simma.
Mm. Var det självklart då att vara med tanke på ditt utseende och allt det här?
I slutändan blev det ju det. För att alltså när man har liksom hanterat döden och haft så mycket dödsångest och vetat att mitt liv kanske är slut och verkligen fått förlika sig med en sån sak, då blir det ganska självklart att man måste verkligen göra det man vill.
Mm.
Och som sagt, jag hade alltid velat göra musik. Det var bara för att jag brydde mig så mycket om vad folk tyckte som jag inte gjorde det innan min olycka. Och olyckan och alla lärdomar därifrån fick mig att inse att okej, men jag vill göra det här, så jag måste prova det här. Och det var ju ungefär då jag också hade lärt mig att brännskadorna kommer inte hindra mig från att kunna känna mig attraktiv, utan det är en känsla som kommer inifrån. Och allt det där liksom bakades ihop och jag kände att livet är för jävla kort alltså. Jag måste prova det här. Och jag sökte till Idol utan hänsyn till mina brännskador. Jag gick dit med en dröm om musik precis som alla andra.
Mm.
Och jag, så här, jag vet att jag kommer få kommentarer om det här, folk kommer ha åsikter, men det spelar ingen roll.
Mm. Hur kände du då gentemot att TV såklart ville göra en grej av det? Var det så här, ja men det förstår jag, eller kände du bara så här, men kan vi inte bara fokusera på musiken istället?
Nej, men jag fattade det. Alltså det är så här, jag förstår det, och jag tycker ändå de framställde det bra.
Mm.
Men jag försökte hela tiden se det som att jag är bara här och följer min dröm.
Mm. Var det samma resonemang när det sen blev Mello? Alltså var det lika Var det lika cool med uppmärksamheten då? Hade du vant det då liksom, eller?
Ja, jo, men det hade jag, absolut. Man vänjer sig vid väldigt mycket sånt på Idol, för att det är väldigt intensivt. Det finns inget som är så intensivt uppmärksamhetsmässigt som Idol. Inget man har gjort efteråt, och det tror jag typ alla som är med i Idol, oavsett hur stor man blir efter Idol, så man, alltså, du får så otroligt mycket uppmärksamhet då, så att det finns inget liknande. Det är typ det amerikanska presidentvalet. Det är den nivån på uppmärksamhet. Så att man vänjer sig verkligen vid, och man vänjer sig också vid folk som inte tycker om en, och liksom att få skit från folk så här. Så att allt som har med kändiskap, media, allt sånt vänjer man sig väldigt vid under Idol. För att man blir inkastad i det, helt enkelt.
Om du får samma fråga, fast nu handlar det om Mello då, det här med bästa och sämsta.
Ja, men det som var jättebra med Mello är att jag fick säga till om saker själv. Det var inte lika självklart under Idol. Då var man lite mer en produkt. Och sådär, man kunde komma dit på fredagen och säga, ja, men vi har gjort en koreografi, och här har du några dansare, och det här ska du göra idag liksom. På Mello var det med, det får man ju vara med och bygga, man får vara med och bestämma själv och sådär.
Idol var inget sånt alltså?
Det är klart, man fick ha önskemål, men för det första så visste man ju väldigt lite. Jag visste inte hur man gör ett bra nummer och hur det ska se ut liksom. Men det var också väldigt styrt liksom. Mello fick man bestämma mer själv. Det tyckte jag var jättebra. Och det sämsta med Mello, ja, men det är ett väldigt bra fönster alltså. Det finns fördelar. Men det är lite så här, det blir, man får en väldigt definierad målgrupp efter Mello också. Efter Mello var jag ute och gigga bara för väldigt små barn, exempelvis. Då var inte riktigt den publiken jag så här ville ha bara, utan jag ville ha en bredare publik. Så det var väl en negativ, att jag blev väldigt så här. Och det har blivit svårt att bli av med. Det har varit svårt så här att få vuxna att förstå, nu när jag har turnerat med min show och så där, att få vuxna att förstå att okej, jag är ingen barnartist, utan jag är en seriös. Eller seriös, men jag är liksom, det finns fler målgrupper än så för mig.
Men är Mello yngre målgrupp än Idol?
Nej, men jag tror att det var kombinationen där också. Alltså, det är, men Idol är ändå, jag tror att det också var min låt och liksom min koreografi och allt sånt där till Mello, som det, hela jag i Melodifestivalen tilltalade yngre. Jag fick väldigt mycket barn till fans där. Idol var det nog lite mer spritt, så att Mello gjorde att jag liksom, jag hamnade i en yngre målgrupp där. Och den var svår att göra sig av med. Eller vad man ska säga. Göra sig av med ska jag inte säga, men det var svår att...
Om ni är några barn där ute som lyssnar och som gillar Axel, låt honom vara.
Låt mig vara.
Han vill bli av med er nu. Svår att bli av med så skönt. Riktigt otacksamt. Ja.
Det där kan du klippa ut och ha som teaser. Och Axel blir av
med. Det är svinbra. Han vill bara bli av med sina fans.
Fy fan, vilket douchebag man är.
Men vi har faktiskt en fråga, ett lyssnarmail angående just Mello. Där jag faktiskt håller med det här mailet väldigt mycket. Som lyder så här: jag tyckte väldigt mycket om ditt bidrag i Mello. Var du besviken att du inte nådde finalen?
Ja, men det var jag. Jag kommer från den här idrottskulturen också. Jag satsade ju för final, definitivt. Och sen är det också så här, måste man ändå säga att när man gör Melodifestivalen så blir man ganska fackplacerad så där. Om man tänker turné efteråt, att de som går till Andra chansen, de får gigga på de här ställena. De som går till final, de får gigga på de här ställena. Och det kan vara ganska stor skillnad däremellan. Och jag förlorade ju med minsta antal röster någonsin i min Andra chansen duell så att jag var ju väldigt nära också, vilket gjorde det väldigt surt. Och året efter var jag jättesugen på revansch, och då kom jag inte med. Så att, jo, men det var lite tufft sådär. Att jag missade ju i final i Idol med en vecka också, så att det blev ju så jävla
målsnöret.
Ja, det blev målsnöre feeling på mig. Men någonstans, och jag har väl insett att det går inte att tävla i musik egentligen. Men
säger man det bara så när man har förlorat?
Jo, exakt. Det är den klassiska jävla förlorarkommentaren. Det går inte att tävla i det, jag bryr mig inte.
Undrar hur många vinnare som säger så?
Nej, ingen. Det går att tävla i musik och jag vann.
Exakt.
Så hade jag sagt om jag hade gått till final. Det hade varit skillnad på den här intervjun.
Ja, verkligen.
Jag är en vinnare.
Ja, verkligen. Men vem var det du torskade duellen mot?
Lisa Ajax.
Just det.
Sen var jag med året efter som låtskrivare. Då torskar vi andra chansen duell också. Så jag får liksom aldrig komma till final.
Men du har ju fått lite revansch.
Riktig semifinalist så här. Bronsmedaljör på något
sätt. Du har fått lite revansch ändå, får man ju säga, med den här turnén som har gått som tåget.
Ja, jo men verkligen. Kan man tävla i turné så kanske jag...
Man kan tävla i turné. I alla fall om man har gått bra som
ja,
du har.
Ja, precis. Ja, precis.
Men berätta om turnén. Vad du gör alltså en slags föreläsning med musik, eller?
Ja, jag titulerar det som konsert, föreläsning slash show. Det är liksom så här, det är mycket snack. Och jag utgår ju från mina erfarenheter av livet som så här pass brännskadad. Reflektioner, folks fördomar, min resa. Och tanken att det ska vara inspirerande och ta upp såna här saker som kroppsideal, att ha målsättningar, alla... Den typen av saker. Utifrån lärdomar och erfarenheter. Och så blir det en hel del musik. Det är en del content liksom. Så det blir som en showföreläsning kan man säga då.
Får jag gissa vad i den här podden som är med i föreläsningen?
För
jag har en grej som du sa som jag gissar är med i föreläsningen.
Ordagrant tänker
du då? Precis. Liksom, nej, inte ordagrant, men en situation som du berättade om. Det här med när du står och pratar med en människa och han... Och du säger, ja jag har varit brännskadad. Och han säger, va? Det stämmer inte. Det är med, eller hur?
Mycket bra gissning.
Ja, visst är det? Det kände jag direkt. Ja, föreläsningskontent.
Ja, visst.
Ja, men det är bra.
Det är bra. Content.
Ja, det är väldigt bra. Och det drar ner skratt, eller hur?
Ja, absolut.
Såklart.
Ja,
ja jag vet att jag kan det här. Det är bra.
Du kan hela min föreläsning nu.
Nej, det kan jag inte. Men jag kan vad som går hem på en scen. Det kan jag.
Ja, jag fattar.
Ja, men det är bra.
Jo, men, nej, men det har varit jättekul. Alltså, jag har ju turnerat så in i bomben med det här nu. Vi började med 20 stopp, sen körde 10 till. Och nu har jag ett gäng till i början på... Det här året, ja, det är ju nu snart ja.
Precis. Fan vad kul.
Ja, det är skitroligt verkligen. Jag hade inte de förväntningar att det skulle funka när vi startade det konceptet. Det var liksom så här, ja, men vi testar. Provade ganska små teatrar och sådär för att minimera risken när vi testar. Men det har ju liksom, folk vill uppenbarligen komma och se det och tycker det är bra.
Har du gjort det själv eller har haft någon regissör med också?
Nej, jag hela liksom content, allt sånt har jag gjort själv. Och nu, för den här turnén och förra turnén, så jobbar jag ju, jag jobbar egentligen själv med det här. Och då kommer vi tillbaka till det här med att det var jag som mejlade dig. Och inte min pressperson. För att det finns ingen sån. Det är liksom allt som har med marknadsföring, alla biljetthantering, alla tidningsannonser. Jag styr sånt själv, alltihop.
Jag blir glad när jag hör det här.
Ja, men fan, man måste göra någonting om man ska ta sig någonstans.
Och alla människor som är self-made tycker jag, det ska vara hatten av för dem.
Ja, men fan, det är, som sagt, man måste göra någonting. Det är väldigt många så här i vår bransch som på något sätt som får lite av en gratis start. Man kan säga till exempel Idol i min bransch. Och sen så sitter de mycket och väntar på att någonting ska hända. Men jag funkar inte så. Och hade jag gjort det så hade säkerligen inte hänt någonting för mig.
Nej. Det gäller ju också att förvalta den här hypen, om man nu får en hype.
Absolut.
Liksom. Jag tror många människor kan få en puff eller en hype, men det gäller också att liksom nyttja det, och då behövs ju driv liksom.
Ja. Men många som var sådär unga, Idol är ju ganska, de allra flesta deltagarna i Idol är ganska unga. Och när man får så mycket uppmärksamhet som man får under Idol också, så att Aftonbladet ringer varenda dag så fort du lägger ut en story, så ligger de och frågar vad den handlar om liksom. Och många kan ju tänka att det kommer nog vara så för alltid. Många vänjer sig vid det här och tänker att ja, men Aftonbladet kommer ringa varje dag när jag åkte ut, och när Idol är över också. Men det tar ju slut liksom så. Så att, och då gäller det att kunna klara av det. Men det är många som fortfarande liksom sitter och väntar bara, men snart ringer de. Och snart ringer de stora skivbolagen. Snart smäller det. Men man får ju ta tag i det själv. Jag ringde runt som fasen efter Idol, och jag fick jäkligt många nej också. Det var många som, okej, du har varit med i Idol, tror att du är något, hej då. Så.
Ja, det gäller ju också att kunna ta det, tänker jag.
Ja, absolut. Men det är ju så, alltså Idol är ju en skola. Och bara för att man har varit med i Idol så Idol är ju egentligen för amatörer. Liksom, man är inte fullfjädrad artist i Idol, utan det är ju ett amatörprogram egentligen.
Ja, det svåra är ju att hitta sin nischen, sitt koncept. Och det har verkligen du gjort med ditt turnépaket liksom, som gör att du sticker ut liksom. Och det är ju verkligen det som är det svåra egentligen.
Det är skitsvårt, absolut. Men som sagt, det gäller att ta tag i också.
Svingrymt. grattis till att det går så bra. Det är jättekul.
Ja, detsamma.
Aha, tack. Du, vi ska leka lite snabbfrågor nu.
Oj, oj, oj.
Är du med?
Ja, ja.
Nu kör vi. När grät du senast?
Oh! Fan, som så. Det var ganska länge sedan, tror jag. Och jag kommer inte ihåg anledningen, men det var nog det var skitlänge sedan. Jag har inte gråtit på skitlänge. Förr grät jag rätt ofta.
Minns du om du grät när du såg dig själv från spegeln första gången?
Ja, det gjorde jag. Fast... ja, det gjorde jag. Och jag grät ganska mycket efter det. För att jag blev verkligen... Det var verkligen ett slag i magen. Och det var så här som att... Från den stunden så var det som att jag fick ett virus. Ett så här depressionsvirus i kroppen. Och det bara, man kände det på insidan.
Mm.
Och då kunde jag gråta. Men det var mycket när jag var själv också. Jag var väldigt feg för att visa.
Mm.
På den tiden var jag väldigt feg för att visa mig svag. Jag har inga problem att gråta nu. Men jag gör det nog ganska sällan, tror jag.
Jag glömde att fråga en fråga angående det där sjukhusperioden. Hur var dina föräldrar då? Hur tröstar man sin son när
ja, alltså jag vet inte ärligt talat, men de var ju väldigt närvarande. Det var ju alltid någon hos mig. De framstod alltid som väldigt starka så där, och jag vet att det här var sjukt tufft för dem, men min pappa var ju väldigt så här, hjälpte mig med alla mål, att när jag skulle börja äta igen, att jag var tvungen att äta, och han var så här, pushade mig att köra min sjukgymnastik, och han var ju mer den. Han kunde vara the bad guy ibland för att liksom pusha mig. Men ja, det var väl på det sättet att de pushade så gott de kunde och försökte få mig att bli frisk snabbare, men de, alltså det är ju klart det var skittufft för dem liksom.
Ja, rekommendera en tv-serie.
Friends, vänner.
Bra. Såklart. Håller en, eller hur?
Håller en. Ja. Håller en.
Hoppet lever om en återförening.
Gör det?
Jag vet inte.
Jag har hört att han Chandler har det riktigt tufft.
Ja, han är väl super missbrukare, va?
Men jag skulle kunna vara Chandler.
Ja, inte det? Absolut.
Så rapp i käften.
Ja, men verkligen. Jag har ju hört att han inte minns något från de tre sista åren av Friends. Va? Han minns inget, för han var så väck.
Va?
Ja.
Oh, jäklar, ja, det låter riktigt deppigt.
Ja, det låter hårt.
Ja,
dekadens. Paradrätt.
Oh, jag har ingen. Jag är så jävla dålig på att laga mat.
Men... kan du inte laga någon god maträtt?
Jo, men det skulle nog vara någon pasta. Alltså, jag pikar ju när jag inte planerar. Alltså när jag öppnar kylen, ser vad som finns och bara slänger ihop något. Alltså den här spontanrätten. Så det kan ju bli vad som helst. Jag säger ihopkok alla Axel.
Mm.
Det är min paradrätt. Det kan också floppa totalt, men när det blir bra, då blir det jävligt bra.
All right. Vad missbrukar du?
Juice. Apelsinjuice.
Vilken är favoriten?
God morgon, eller vad den heter.
Ångesttrigger.
Brist på jobb, ska jag säga. Det är lite så i våran bransch här, när jag inte har fått förfrågningar på länge, så kan jag få ångest och jag börjar fundera över, jag kan börja tvivla på min egen förmåga då, när jag inte blir efterfrågad och inte får gig, föreläsningar, förfrågningar med att göra låtar. Men det var ännu värre förr. Jag var jättestressad då över att okej, om det inte händer något nu, då får jag lägga ner, får jag göra något annat. Så det har minskat, men det är min absolut största ångesttrigger.
Det minskar väl också i och med att man får jobb mycket.
Absolut, ja. Och liksom det har ju gått i en kurva uppåt. Jag har ju bara fått mer och mer och mer och mer. Men jag blir fortfarande liksom stressad när det inte händer något på länge.
Men lägger du undan pengar så här, eller?
Ja, absolut, ja. Absolut, det gör jag, ja.
För du känner ganska bra nu, tror jag, va? Eller?
Jo, absolut, det går bra,
ja. Liksom. Men, cash finns på kontot.
Ja, men precis, men så jag ser, alltså jag tar ju ut samma lön varje månad i mitt bolag, men jag kan bli så här, det känns som att när jag har mycket jobb så köper jag mig själv tid. Och det finns alltid den här tanken, okej, men sen då? När pengarna tar slut, om det inte händer, vad gör jag då? Liksom? Så att jag har alltid den lilla, den här framtida jobb, ekonomiska ångesten.
Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Vissa musikstilar. Ska vi säga mycket på topplistan nu faktiskt. Jag har så jättesvårt för musik som inte har så mycket melodier. Mycket av hiphopen just nu är väldigt så här monotom. Och jag gillar hiphop, men jag gillar saker med melodier. Så här, omelodiös musik, jag har jättesvårt att förstå att folk så här tycker det är nice att lyssna på. Jag fattar inte det.
Vad lyssnar du själv på?
Jätteblandat, skulle jag säga. Jag lyssnar lite med låtskrivarögon. Jag tycker att en bra melodi och en bra text. Sen kan det vara i vilket format som helst. Det kan vara en dynghård rockslåt, det kan vara en hiphoplåt, det kan vara en poplåt. Men jag lyssnar mycket på så här, melodi och text. Mm. Sen kan det låta lite hur som helst.
Mm. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Föraktar? Nej, men det är nog just det här att jag blir lite stressad när det inte händer saker. Att jag, det är både så här, det är både high and low för mig. Att jag har väldigt svårt att sitta still och inte göra någonting. Jag kan liksom inte vara ledig. Jag får ångest om jag kan få ångest om jag tar ledigt för länge. För att jag ska jobba typ. Mm. Och det är liksom anledningen till att det har gått bra. Men det är också anledningen till att jag har skitsvårt att vara ledig. Mm. Jag tänker alltid jobb.
Vad lägger du mest pengar på?
Mat tror jag. Mm. Jag gillar som sagt inte att laga mat. Så jag äter mycket ute. Väldigt mycket ute.
Äter du ute varje måltid?
Nej, det gör jag inte. Nej. Eller det går i perioder. Mm. Men idag kommer jag äta inne. Mm. Båda måltiderna, eller vad man ska säga.
Summa summarum, du har en tjej som är bra i köket.
Ja, det skulle jag säga.
Ja, bra. Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina kompisar.
Jag tror att det är lite olika. Mina kompisar tänker nog att jag är väldigt, väldigt skämtsam, oseriös och larvig. Mm. För att jag är mycket så här. Men det tror jag inte att folk som ser mig i offentligheten eller liksom som offentlig person tycker. Då är det nog mer inspiratör och tänker nog mycket på min bakgrund, mina ärr. Mm. Sådär.
Favoritfilm?
En oväntad vänskap.
Vad oroar du dig för mest?
Ja, men det är framtid. Mm.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
FIFA.
Kändis crush?
Margot Robbie.
Bra svar.
Bra svar.
Legalisera marijuana, ja eller nej?
Nej.
Nej. Bra, du, avslutningsvis så ska vi damma av några lyssnarmail.
Alright.
Vi kör första, lyder så här: hej Axel, vad är svårast idag? Har du några bestående men från olyckan som plågar dig? Går du på några mediciner eller några andra psykiska grejer?
Går inte på några mediciner. Det som, alltså jag har ju funktionsnedsättningar på olika sätt. Dels huden, all så här ny hud gör ju att jag har svårt att röra mig och jag får ont i musklerna. Jag får ont i huden och jag får sår i huden. Jag måste smörja mig och ta hand om och göra silikonbehandlingar och allt möjligt fortfarande. Men det som plågar mig mest skulle jag säga är mitt ben. Jag har muskel- och nervskador i ben som gör att jag får ont av att gå i princip. Mm. Och det här, jag har gjort ett 10-tal operationer i det här benet totalt och det blir inte bättre. Men prognosen var att jag inte skulle kunna gå igen och det kan jag göra. Och jag liksom spelar ju fotboll för fun sådär, men det plågar mig ganska mycket. Mm. Och det finns inte så mycket att göra åt saken. Jag får ha bekväma skor och sulor och sådär. Mm. Så det är väl det jobbigaste tror jag.
Men du kan sparka boll alltså?
Ja, det kan jag, men jag har inte samma liksom, den hamnar inte riktigt där jag vill ibland. För att jag har så här dålig känsla, dålig muskelkontroll i. Och jag är ju högfotad också. Så den kan hamna lite, om jag ska slå en crossboll kan den hamna fel.
Orättvist.
Men då har man något att skylla på. Ja, men, det är... ah, men fan, jag har muskelskador så att det är det.
Men alltså orättvist ändå att du som tyckte att du inte hade bolltalang så mycket innan får den här skadan.
Ja, exakt, nu är det helt.
Det borde inte ha varit någon som var superbegåvad
istället. Exakt, där hade vi hamnat på samma nivå. Fan också.
Finns ingen rättvisa.
Nej, verkligen inte.
Vem kom du närmast i idolgänget?
Martin Almgren som också vann det året. Han och jag har ju, jag skulle säga att han är min bästa vän. Mm. Alltså vi hänger väldigt mycket. Han bor väldigt nära här.
Han verkar fin.
Han är så jäkla fin. Och vi har sjukt roligt ihop så här, och vi stöttar varandra i allting och vi snackar varje dag liksom. Mm. Och nu gör vi också, vi turnerar ihop med Robin Hood i Musical just nu också. Mm. Det är skitkul.
Fan vad cool. Nästa mail lyder så här. Det här känns dock ganska privat, men vi får se. Du verkar dock ganska transparent så.
Ja, visst.
Hur har den sexuella biten varit med tanke på dina brännskador? Har det varit extra jobbigt att visa sig naken för det andra könet?
Det var det verkligen. Till en början, jag hade en flickvän ganska tidigt som jag inte visade min överkropp för. Även när vi liksom hade sex så hade jag alltid överkroppen täckt. Mm. Men alltså, jag kom igång sexuellt fortare än vad jag trodde. Så här. Jag hade fortfarande bandage liksom, när jag var igång första gången. Men det var tufft alltså. Men som sagt, det tog ett tag innan jag kom till just den här, som vi pratade om tidigare, det här med attraktivitet, snygghet, att det är någonting som kommer inifrån. Och när jag väl kom dit så var det ganska enkelt att ta av sig. Men det är klart att det var väldigt tufft. Och det är många som har så här frågat också om jag fungerade sexuellt. Det var många som frågade mig i början. Jag har fått den frågan mycket. Och det var ju en oro jag hade också. För att när jag liksom vakade upp på sjukhuset, så jag kunde inte röra mig. Jag visste inte ens om jag hade min grej kvar överhuvudtaget. Men som tur var så var det inte påverkat på något sätt.
Ja, shit. Tänk om
den hade...
Ja, men vilken jävla grej.
Det
alltså.
Är rätt tufft.
Ja, verkligen. Shit, ja. Men då är vi framme vid sista lyssnarmailet och även poddens sista fråga.
Okej.
Lyder så här: vad är dina drömmar och mål med framtiden?
Jag brukar tänka ganska kortsiktigt. Alltså så här, jag har ju det här typ brandprojektet nu. Jag sysslar med min musik. Jag har skrivit jättemånga härliga låtar som jag är så nöjd med. Så att för mig är det liksom att jag vill ju göra precis det jag gör, men jag vill att det ska gå ännu bättre. Och jag vill göra i större skala, för större publik. Jag vill ha en större lyssnarskala. Jag vill gigga på större scener. Men jag gör ju precis det jag vill göra. Så att jag lever väl min dröm på ett sätt, kan man säga.
Kul.
Ja, verkligen.
Du, vi är klara.
Vi är klara.
Hur känns det här?
Det här var sjukt kul. Det känns som ett så här, jätteavspänt snack. Det känns inte som att vi har haft mickarna på ens en gång.
Nej.
Det kanske inte har.
Nej.
Börja om.
Precis, fan också. Ja. Det har vi, det är perfekt. Och det är väl exakt den känslan jag vill att mina gäster och mina lyssnare ska få.
Ja.
Att det är som ett, liksom ett kompissamtal.
Ja, men det känns verkligen som att vi har haft det.
Ja, vad härligt, jag är också supernöjd. Så det här var verkligen trevligt.
Ja, bra.
Vad har du för sista visa slutord att gå ut med?
Slutord? Just det här med attraktivitet. Om det är någonting jag kan trycka på mycket, att som sagt, jag är ändå brännskadad över 70% av kroppen, och jag har funnit ett sätt att känna mig attraktiv på. Så att även vad man har för utseende komplex så går det att komma över dem. Det kan vara mitt liksom, min catchphrase här, och mitt ledmotiv.
Det är väl bra om något i dessa utseendefixerade,
ja,
verkligen sociala medier och bekräftelse och yta och skit liksom. Så det var väl jättebra. Tack för idag, Axel.
Tack ska du ha.
Tja, tja.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på, och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.